Och jag ska läsa ett bibelord här till inledning. Och det är lite med tanke på den dag det är idag att Jesus förbereder sina lärjungar för att han ska lida och dö. Och det är från Johannes 12:e kapitel. Och jag börjar på den 12:e versen. Johannes 12:12. Och rubriken där är välbekant. Jesus rider in i Jerusalem. Det är på sidan 786 i den här bibeln, om ni vill följa med. Johannes 12:12. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden när de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Tog de palmblad och gick ut för att möta honom, och de ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, så som det står skrivet: Frukta inte du, Sions dotter. Se, din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligade kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom. Allt som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven, alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckt honom från de döda vittnade om detta. Många människor gick också ut och mötte honom därför att de hade hört att han hade gjort detta tecken. Men fariseerna sa till honom: Ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom. Och Jesus förutsäger sin död. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att be. Det kom nu till Filippos som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade: Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, blir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Amen.
Kungars kung och herrarnas herre, världens frälsare, Guds enfödde son, Jesus Kristus, dör. Ingenting borde vara mer chockerande. Ingen händelse i historien är större. Inte ens världens och tidens skapelse. Ingenting kan jämföras med detta. Jesu Kristi död. Detta som ser ut att vara den största förlusten är den största segern. Jesus Kristus, Gud och människa i ett, dör. Gud själv dör på ett kors. Så ogreppbart och härligt, så förunderligt och märkligt, att det är en stötesten och en dårskap för alla dem som ännu inte blivit födda på nytt av den helige ande. Idag ska jag predika om Jesu Kristi död på korset. Och låt oss börja med att läsa bibeltexter från Matteus 27 och 45 till 56. Det finns på sidan 719 i den här bibeln och på sidan 73 i den mindre bibeln. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända in till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sade: han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp och fyllde det med surt vin och fäste det runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sade: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna, kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och det som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: denne var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakob och Josefs mor och modern till Zebedeus söner. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och vi bekänner att vi inte fattar och tar in hur stor du är. Och våra liv är inte så formade av att du är vår Gud som vi önskar och du önskar. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss att vi är tröga. Och kom, smörj oss med din heliga ande. Uppenbara mer av vem du är för oss. Uppenbara mer av Jesus Kristus för oss. Tack för att du har kommit till vår jord. Att du levde och dog för oss. Hjälp oss att fatta ännu mer av ditt liv och din död och uppståndelse, vad det betyder för oss. Och tack för att du har sänt din helige ande att hjälpa oss. Kom, fyll oss med mer helige ande. Uppenbara mer av Jesus och Gud Fader för oss. Och låt vårt liv förvandlas av vem du är. Idag och resten av våra liv. Och låt budskapet om vad Jesus Kristus har gjort gå ut. Ge oss större mod att tala om vad du har gjort på korset. Till frälsning för var och en som tror. Amen. Jesus, han föddes till vår jord. Han levde. Han döptes i Jordan. Han frestades i öknen. Han gick ut och förkunnade i hela Israel: omvänd er, till himmelriket är nu här. Han kallade lärjungar. Han botade. Han undervisade. Han drev ut onda andar. Och gick efter några år upp till Jerusalem för att där dömas och dö. Påsken var inne. Och Jesus hade dömts. Han hade piskat, han hade hängt upp på ett kors utanför staden och hånats av både judar och hedningar. Och nu kommer vi till dagens text. Det är 6:e timmen som är mitt på dagen, 12:00. När solen lyser som klarast mitt på himlen, då kommer över hela landet, över hela jorden, ett mörker. Ett mörker som hänger samman med vad som händer där på korset. Jag kan läsa ifrån Amos 8 och vers 7. Där står det så här: Herren har svurit vid Jakobs stolthet: aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Skulle inte landet darra när sådant sker? Skulle inte det, inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet sörja som Nilen och röras upp och återsjunka som Egyptens flod? Det ska ske på den dagen, säger Herren, Herren, att jag ska låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusan dagen. Jag ska förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag ska klä alla höfter, allas höfter med säcktyg och göra allas huvuden skalliga. Jag ska låta det bli som när man sörjer den enda sonen och låta det sluta som en bitter dag. Mörkret är förknippat med Guds dom över synden och uppror, men också med Guds folk befrielse. Så som Gud lät mörkret komma över Egypten som en dom för att frisätta sitt folk. Och så som Gud kommer att sända ett mörker över vilddjurets rike i den yttersta tiden, innan han upprättar sitt eviga rike. Detta mörker var inte något vanligt mörker. Det var ingen naturlig solförmörkelse. Eftersom sådant inte kan inträffa när det är fullmåne, så som det var vid påsk, som judarna firade den. Och en naturlig solförmörkelse av månen, den varar bara några minuter högst, inte 3 timmar. Som detta övernaturliga mörker. Jesu liv började med ett ljus, med en stjärna som gick upp och ledde de visa männen till Jesus. Och när Jesus är döende kommer det istället ett mörker. 3 timmar av lidande i mörkret. Under tystnad uthärdar Jesus på korset. Och sedan ropar han högt: Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus, Gud av evighet, alltid i gemenskap med sin fader, alltid förvissad om och alltid erfarande av Guds omätliga kärlek till honom, han känner sig övergiven. Övergiven inte bara av människor, av sina vänner, utan av sin älskade far i himlen. Han lider i mörkret på korset, men ännu mer lider han av att han erfar Guds dom och straff över synden han har tagit på sig. Vi ska läsa från Jesaja 53. Ifrån vers 4 till 6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Hans egen älskade far slår honom och låter honom lida. All vår skuld lade Gud fader på honom och straffade honom. Eller som det står i andra Korintierbrevet kapitel 5. Och vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud. Jesus blev gjord till synd och fick ta syndens konsekvenser istället för oss. Istället för oss, som vår representant, blir Jesus det fullkomliga offret. Han upplever separationen med Fadern. Men dock, orden som är hämtade från psalm 22, min Gud, är ändå fulla av förtröstan. Det hörs ju redan i min Gud. Vi kan läsa ett stycke från psalm 22 där. Vers 2-6. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, om natten, men du får ingen ro. Dock är du den helige, som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. För mitt är Jesu övergivenhet, som Jesus upplever i djupet av sin själ, så förtröstar han på Gud utan att misstro Guds godhet. Jesus, människa och Gud på samma gång. Han lider som människa, men upphör inte att vara Gud. Evigt och ständigt förenad med sin far i himlen och den helige ande. Vad som sker här på korset och hur Jesus som människa och Gud samtidigt genomgår det här, det är större än vi kan greppa. Vi får istället böja oss ner i tillbedjan och ära Gud, som går över vårt förstånd. Det som står där kring Jesus, de hör honom ropa. Och antingen så är det soldaterna som inte kan så bra hebreiska och som tar det för att det är Jesus ropar på Elia. Eller så är det judarna som mycket väl förstår att Jesus citerar psalm 22, men missförstår honom med flit och istället hånar honom och påstår att han ropar på hjälp från en människa när Gud nu har övergivit honom. Johannes, Jesu lärjunge, som också var där vid korset, han skriver så här i Johannes 19. 19 och 28. Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättiksvin, och det fäste en svamp och fyllde det med ättiksvin runt en istoppskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Jesus gör vad han är kallad att göra på korset. Han uppfyller skriften till fullo, Guds ord och plan. Vi kan se ett kort stycke från psalm 69 och 22. Där står det så här: det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Det uppfylls genom Jesu törst och det sura ättiksvinet han får att dricka. Och sen är det fullbordat. Jesus har gjort allt han ska göra. Allt han kom för att göra. Och han ropar igen för andra gången med en hög röst. Och i Lukas kan vi läsa vad han ropar ut. I Lukas 23 och 46. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Mitt i allt har Jesus kvar sin tro och sin relation med sin far. Och han överlämnar sitt liv i sin Gud faders händer. Sedan ger Jesus upp andan, ger upp sitt liv. Och jag vill att ni lägger märke till det här. Vem är det som är aktiv? Det är inte döden som kommer och tar Jesu liv. Det är inte heller människorna som satt honom där på korset som tar Jesu liv. Nej, det är Jesus själv som ger ut sitt liv, som ger upp sin anda. Och det här hade också sagts genom profeten Jesaja, också i kapitel 53 och vers 12. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de många synder och trädde in i överträdares ställe. Och Jesus själv hade också tydligt sagt det här innan sin död, att han ger sitt liv. Det står i Johannes 10. I Johannes 10 och 17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Jesus ger sitt liv som ett offer. Han är överste prästen som bär fram sitt eget liv som ett offer. Eller som Hebreerbrevet säger i kapitel 9 och 14. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Jesus ger sitt eget liv som ett offer. Jesus, Gud och människa på samma gång. Han bär i kraft av sin gudomlighet fram sin egen mänsklighet som ett offer. Sin död som ett offer till Gud. Han, den felfrie, fullkomlige människan som levt ett fullkomligt liv. Han bär fram sitt eget liv som ett offer och sonar sitt folks synder. Det är också ifrån Hebreerbrevet kapitel 9, vers 11 nu. Men nu har Kristus kommit som en överste präst för det goda vi äger, genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann evig återlösning. Han är vår frälsare. Ära vare Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande som berett och gett oss denna frälsning i Jesus Kristus. Och Jesu död, det sänder en chockvåg genom hela skapelsen. Himmel och jord förvandlas genom Jesu död. Förlåten i templet rivs itu. Det som skilde människorna från det allra heligaste templet delades i två. Detta tjocka tygstycke revs uppifrån och hela vägen ner. Ingen annan än Gud gör sånt. Men det jordiska templet och förlåten som revs itu är bara en bild av Guds allra heligaste närvaro i himlen, dit Jesus har öppnat vägen. Eller som det står i Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktiga hjärtan gå i full trosvishet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftena är trofast. Vi har en himmel öppen för oss. Men inte bara det. Inte bara himlen förvandlas genom Jesu död, utan även jorden, som du skakas i grunden. Jag kan ta en psalm på det med. Psalm 28, 18 och vers 5. Dödens band omgav mig. Fördärvets strömmar förskräckte mig. Dödsriket band omslöt mig. Dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop nådde till hans öron. Då skalv jorden och bävade. Bergets grundvalar darrade. De skakade till hans vrede var upptänd. Gud Fader i himlen var inte långt borta. Han hade hört Jesu bön och bekräftade än en gång vem Jesus Kristus var och är. Denna gång genom att låta jorden skaka och klipporna klyvas. Men det stannar inte vid det. För gravarna öppnades. Och när Jesus hade uppstått som den första från de döda, då uppstår de heliga som tidigare levt. De uppstår med honom och går in i den heliga staden Jerusalem och ses av människor. Gud visar att Jesus Kristus är den som är frälsaren och Herren över livet och döden. Han är den Gud som hade lovat att uppresa till folk från de döda. Det står det också med Bibeln i Gamla testamentet. I Hesekiel 37. Jag kan ta vers 12 där. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren, Herren, Se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma ut ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, ut ur dem. När officeren och soldaterna som är med honom ser allt som händer, mörkret som täcker jorden, jorden som skakar under deras fötter, och hur Jesus är upphöjd på korset, döende med en värdighet mitt i sin förnedring, som ingen annan än Gud, då blir de så överväldigade och chockade att de utbrister: denne var verkligen Guds son. Och kan man säga något annat om Jesus? Nej. Det här är sanningen som himmel och jord förkunnar. Att Jesus Kristus är Guds son som dör på korset. Och precis som de hedniska visemännen i början av Matteus evangeliet, som hade kommit för att tillbe judarnas nyfödde kung, så avslutas det med att en hednisk officer och hedniska soldater förkunnar sanningen om Jesus. Den är verkligen Guds son. Han var verkligen Guds son. Och Matteus visar genom sitt evangelium om Jesus att hans eget folk, judarna, de tog inte emot honom. Men hur hedningarna sökte sig till Jesus och bekände sanningen om Jesus. Jag tänker att vi ska bekänna samma sanning idag. Vi kan ta trosbekännelsen, antingen på skärmen eller i psalmboken. Vi bekänner både Fadern, Sonen och den Helige Ande. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, sittande till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt denna vår gemensamma tro få komma till uttryck i handling i ditt liv, i goda gärningar. Och där vid korsfästelsen, en bit bort, som ser allt som händer, är kvinnorna som inte lämnade Jesus i sticket. De hade följt Jesus hela vägen från Galileen till Jerusalem. Och det var flera kvinnor. Och tre av dem nämns vid namn: Maria Magdalena, Maria Jakob och Josefs mor, och modern till Zebedeus söner. Och låt oss följa deras exempel. Och alla av oss följa Jesus dit han leder oss. Betjäna honom med våra liv. Han är ju den som har gett sitt liv för oss, för vår skull. Skulle då inte vi ge ut allt och hela vårt liv för honom? För Jesus Kristus som gått före. Och sist vill jag läsa ifrån Hebreerbrevet 13. Vers 5 och 6. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Jesus fick känna sig övergiven, och han gav sig själv i döden. Därför behöver inte vi frukta. Gud kommer aldrig att överge oss, inte lämna oss. Halleluja. För Jesus tog på sig straffet för oss. Han bar vår skuld istället för oss. Halleluja. Låt oss ära och tacka Gud. Tack Gud. Tack Far. Att du sände din son till att dö för oss. Tack Jesus Kristus att du inte drog dig undan, utan ödmjukar dig ända till döden på korset för vår skull. Tack för att du har tagit straffen och domen för att vi skulle gå fria. Tack för att du tog på dig övergivenheten och blev utlämnad för vår skull, för att vi aldrig skulle behöva vara övergivna eller utlämnade. Ensamma. Tack. Tack för det verk du gjort för oss. Fader, Son och Helig Ande. Tack Gud. Och låt människor få upp ögonen för sanningen om vem du är, för sanningen om vem Jesus är, vad han gjort, och för vad den sanningen visar om Gud, om Fadern i himlen. Och sänd din heliga ande och uppenbara mer av Jesus för oss. Och jag ber att den här predikan och ditt ord framför allt ska uppenbaras än mer för oss och förvandla våra tankar, våra känslor och vår vilja. Och fylla oss med glädje, frid och liv till att leva ännu mer för dig. Tack för att du offrade dig för oss. Hjälp oss att ge ut hela våra liv för dig. Amen.